From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, metala generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången under det här mötet framförs av Tabernakelkören.
This broadcast is furnished as a public.
Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Henry B. Eyring, first counselor in the first.
Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna till den här femte och avslutande sessionen av den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Thomas S. Monson som presiderar har bett mig, broder Eyring, att leda den här sessionen. Vi sänder våra hälsningar och välsignelser till kyrkans medlemmar och talrika vänner överallt som deltar i konferensen via radio, television, internet eller satellit. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Edgar Thompson och Mac Wilberg med Barney Goodliff och Linda Bargetts vid orgeln. Kören inleder med att sjunga Höj en tacksam lovsångsljud. Inledningsbönen uppsänds sedan av äldste Spencer V. Jones i det 70-års forum.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi kommer inför dig denna eftermiddag i tacksamhet. Tacksam för den underbara plan som låter oss komma hit till jorden för att prövas och för att kunna delta i konferenser och möten som detta. Vi erkänner din storhet. Förmånen att ha din son som ett exempel i våra liv. Att följa den plan som han har visat oss. Och få den rätt att kunna återkomma till din närhet. Och kunna komma tillbaka som du så fint har planerat för oss. Vi är tacksamma för att vara här på detta möte. Och vi ber att du ska kunna ha allting som vi har hört utav kören och det som har undervisats oss här idag. Välsigna oss med öron som ska lyssna, händer som kan handla och hjärtan som kan ge, som när vi följer din sons exempel i Jesu Kristi namn. Amen.
Choir has sung, O my Father.
Kören sjöng, O min fader. Vi får nu höra från nästa Dallin H. Oaks och David A. Bednar i ett håll av Pastors Forum. Och därefter nästa Gary E. Stevenson i det 70-års Forum.
Our Savior gave himself in unselfish service.
Vår frälsare gav sig själv i osjälviskt tjänande. Han lärde att vi alla bör följa honom genom att förneka oss själviska intressen för att kunna tjäna andra. Om någon vill följa mig, sa han, ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Som grupp är de sista dagars heliga unika i att följa den undervisningen. Unika i osjälviskt tjänande. Varje år skickar tiotusentals sista dagars heliga in sina papper för att tjäna som heltidsmissionärer. Äldre par lägger åt sidan pensionstidens avkoppling, hemmets bekvämlighet och det kärleksfulla umgänget med barn och barnbarn, åker iväg för att tjäna främmande människor på okända platser. Unga män och kvinnor skjuter upp arbete, utbildning och gör sig tillgängliga att tjäna när helst de blir kallade. Hundratusentals trofasta medlemmar deltar i det osjälviska tjänande vi kallar tempeltjänst, som inte har något annat syfte än att älska och tjäna våra medmänniskor, levande och döda. Samma osjälviska tjänande utförs av stora skaror, ämbetsmän och lärare i stavar, församlingar och grenar. Ingen får ersättning världsligt, men alla är djupt engagerade i att tjäna sina medmänniskor. Det är inte lätt att ge upp egna prioriteter och önskemål. För många år sedan kände en ny missionär i England sig frustrerad och missmodig. Han skrev hem och berättade att han tyckte han slösade bort sin tid. Hans kloke svar svarade: glöm dig själv och börja arbeta. Den unge äldste Gordon B. Hinckley gick ner på sina knän och ingick förbund med Herren om att han skulle försöka glömma sig själv och helt gå upp i att tjäna Herren. Många år senare, som en Herrens mogne tjänare, sa äldste Hinckley: den som lever bara för sig själv vissnar och dör, medan den som glömmer sig själv och tjänar andra växer och blomstrar i livet och i evigheten.
I januari i år undervisade president Thomas S. Monsons eleverna vid BYU om att studietiden bör inkludera den andliga förberedelsen, bland annat att tjäna andra. En kärleksfull inställning kännetecknade mästarens mission, sa president Monson. Han gav syn åt de blinda, ben åt de lama och liv åt de döda. När vi står inför vår mästare frågas vi inte hur många ämbeten hade du, utan snarare hur många människor hjälpte du. I verkligheten, sa president Monson, kan man inte älska Herren förrän man tjänar honom genom att tjäna hans folk. Ett välbekant exempel på att helhjärtat tjäna andra, inte unikt för heliga, sista dagars heliga, är de uppoffringar som föräldrar gör för sina barn. Mödrar genomgår lidande och får avstå från egna prioriteter och bekvämlighet för att bära och uppfostra varje barn. Fäder anpassar liv och prioriteringar för att försörja en familj. Klyftan mellan de som är och de som inte är villiga att göra detta ökar i världen idag. Någon hörde nyligen ett ungt par som på en flygresa berättade att de valde att skaffa hund istället för barn. Det är mindre besvär med hundar, förklarade de. Hundar säger inte emot och vi behöver aldrig ge dem utegångsförbud. Vi gläds åt att så många gifta sista dagars heliga tillhör den osjälviska grupp människor som är villiga att ge upp egna prioriteter och tjäna Herren genom att bära och uppfostra de barn som vår himmelska fader överlämnar i deras vård. Vi gläds också åt de som tar hand om handikappade familjemedlemmar, åldrande föräldrar. Ingen som tjänar på detta frågar, vad har jag för nytta för det? Allt detta kräver att den egna bekvämligheten läggs åt sidan för osjälviskt tjänande. Allt är i motsats till ryktbarhet, rikedom och andra omedelbara tillfredsställelser som är det världsliga sättet för så många i vår tid. Sista dagars heliga är villiga till uppoffringar. Genom att ta del av sakramentet varje vecka betygar vi vår vilja att tjäna Herren och våra medmänniskor. I heliga tempelförrättningar ingår vi förbund om att offra och helga vår tid och våra förmågor för andras välfärd. Sista dagars heliga är också kända för sin förmåga att samarbeta vid gemensamma insatser. De pionjärer som koloniserade Mellanvästern grundade vår hedervärda tradition av osjälvisk samverkan för det gemensamma goda. En följd av denna tradition är dagens Helping Hands-projekt i många länder. I nyligen hållna val har många sista dagars heliga förenat sig med likatänkande i försvar för äktenskapet. För några har det tjänandet inneburit stora uppoffringar och bestående lidande för egen del. Våra medlemmars tro och tjänande i kyrkan har lärt dem att arbeta i gemensamma insatser till samhällets nytta. Tack vare detta är det arbete som sista dagars heliga frivilligt utför mycket eftertraktat inom utbildning, kommuner, välgörenhet och oräkneliga andra projekt som kräver stor skicklighet i gemensam insats och osjälviska uppoffringar av tid och medel. En del tillskriver våra medlemmars villighet att uppoffra sig och färdigheter vid gemensamma insatser vår kyrkas effektiva organisation, eller vad skeptikerna felaktigt kallar blind lydnad. Ingendera förklaringen stämmer. Ingen efterhärmning av vår organisation eller tillämpning av blind lydnad skulle kunna få samma vitsord som denna kyrka eller dess medlemmars prestationer. Vår villighet att offra våra färdigheter vid gemensamma insatser kommer av vår tro på Herren Jesus Kristus, av ledarnas inspirerade lärdomar och av de åtaganden och förbund vi medvetet ta på oss. Tyvärr tycks vissa medlemmar avstå från att osjälviskt tjäna andra och istället välja att fastslå sina prioriteter efter världens normer. Jesus varnade oss för att Satan vill sålla oss som vete, vilket betyder att göra oss lika alla andra omkring oss. Jesus däremot lärde att vi som följer honom bör vara betydelsefulla, unika, jordens salt, världens ljus och skina för alla människor. Vi tjänar inte vår frälsare väl om vi fruktar människor mer än Gud. Han tillrättavisade vissa ledare i sin återupprättade kyrka för att de eftersträvade världens beröm och hade sina sinnen mer uppfyllda med jordiska ting än med det som hör Herren till. Den här tillrättavisningen påminner om att vi är kallade att upprätta Herrens normer, inte världens. Öster Witzo sa: vi kan inte gå som andra människor, inte tala som andra eller handla som andra. För en annorlunda uppgift, en annan skyldighet och ett annat ansvar har ålagts oss, och vi måste göra oss skickade för det. Detta gäller varje trendigt uppträdande, däribland oanständig klädsel. Som en klok vän sa: du kan inte vara livräddare om du ser ut som alla de andra simmarna på stranden. De som är upptagna med att försöka rädda sitt eget liv genom att eftersträva världens beröm förkastar i själva verket frälsarens försäkring om att enda sättet att rädda vårt eviga liv är att älska varandra och helhjärtat tjäna varandra. C.S. Lewis förklarade detta: i samma ögonblick som man överhuvudtaget har ett jag finns det en möjlighet att sätta det egna jaget främst. Att vilja vara medelpunkten, ja, att själv bli Gud. Det var Satans synd, och det var den synd han lockade mänskligheten till. Det finns de som tror att människans syndafall hade någonting att göra med sexualitet, men det är fel. Vad Satan slog i våra gamla förfäder var tron att de kunde bli så som Gud. Att de kunde vara sig själva nog som om de skapat sig själva. Att de kunde vara sina egna herrar, själva uppfinna något slags lycka utan Gud, lösgjorda från Gud. Och från detta hopplösa försök härstammar den långa, fruktansvärda historien om hur människan sökt finna något annat än Gud som skulle göra henne lycklig. Slutcitat. En självisk person är mer intresserad av att behaga människor, särskilt sig själv, än att behaga Gud. Hon ser endast till sina egna behov och önskemål. Hon går sin egen väg och äter sin egen Guds avbild, vars avbild är lik världens. En sådan person blir avstängd från Guds utlovade löften och från den jordiska vänskap och hjälp vi också behöver i dessa svåra tider. Om vi däremot älskar och tjänar varandra som frälsaren lärde, så förblir vi sammankopplade med våra förbund och med våra egna förbundna. Vi lever i en tid när uppoffringar absolut inte är modernt längre. När de yttre krafter som lärde våra förfäder behovet av ett osjälviskt gemensamt tjänande har försvagats. Någon har kallat detta jag-generationen. En självisk tid när alla tycks ställa sig frågan: vilken nytta har jag av det? Även de som borde veta bättre tycks anstränga sig att vinna deras beröm som hånar och driver gäck från en stor och rymlig byggnad. Den som i synen fastställdes som världens högmod. Den världsliga strävan i vår tid är att få något för ingenting. Den gamla girighetens djävul visar sitt ansikte i kravet på rättigheter. Jag har rätt till det här eller det där på grund av vad den jag är. Son eller dotter, medborgare, offer eller medlem i någon annan grupp. Kravet på rättigheter är själviskt. Det kräver mycket lite och ger lite eller inget. Själva tänkesättet får oss att sträva efter att värdera oss själva högre än alla omkring oss. Det skiljer oss
från det gudomliga, rättvisa mönstret för belöning. Att när någon får någon välsignelse från Gud så sker detta genom lydnad mot en lag på vilken välsignelsen är baserad. Effekterna av girighet och kravet på rättigheter är tydliga i vissa företagschefers bonusar och på många miljoner dollar. Men effekterna är mer utbredda än så. Girighet och synen på rättigheter har också gett näring åt det allmänt utbredda obekymrade lånandet och den orimliga konsumtionen bakom de ekonomiska kriser som hotar världen. Hasardspel är ännu ett exempel på girighet och själviskhet. Spelaren äventyrar minsta möjliga belopp i hopp om en enorm vinst, pengar som tas från andra. Hur mycket detta maskeras är detta att få något för inget, tvärt emot evangeliets skördelag. Det människan så skall hon också skörda.
Världen lär oss felaktigt, det handlar bara om mig. Denna felaktiga inställning åstadkommer ingen förändring, ingen utveckling. Den är motsatsen till evigt framåtskridande mot en bestämmelse Gud fastställt i sin underbara plan för sina barn. Jesu Kristi evangelium höjer oss över våra själviska begär och lär oss att livet här bara handlar om vad vi kan bli. Ett stort exempel på osjälviskt tjänande är framlidna moder Teresa från Calcutta. Det löfte hon avlagt motiverade henne och hennes medarbetare till helhjärtad gratishjälp till de fattigaste av fattiga. Hon lärde att en sak kan tillförsäkra oss himlen, kärleksfulla och vänliga gärningar som fyllt våra liv. Vi kan inte göra stora ting, fortsatte moder Teresa, bara små ting med mycket kärlek. När denna underbara katolska tjänarinna dog sände första presidentskapet kondoleansbrev. Hennes liv, som var fyllt av osjälviskt tjänande, är till inspiration för hela världen, och hennes kristliga handlingar kommer att stå som minnesmärke för kommande generationer. Detta är vad frälsaren kallade att ge sitt liv åt att tjäna andra. Vi borde alla tillämpa den principen när det gäller vår inställning till att komma till kyrkan. En del säger, jag lärde inget idag. Eller, ingen var snäll och vänlig mot mig. Eller, jag blev sårad. Eller, kyrkan uppfyller inte mina behov. Alla de här svaren är självcentrerade. Alla hämmar den andliga utvecklingen. En annan klok vän skrev däremot, för många år sedan ändrade jag inställning till att komma till kyrkan. Nu kommer jag inte längre till kyrkan för min egen skull, utan jag tänker på andra. Jag är noga med att hälsa på personer som sitter ensamma, att välkomna besökare samt att frivilligt åta mig uppgifter. Kort sagt, jag går till kyrkan varje vecka i avsikt att vara aktiv, inte passiv, att ha en positiv inverkan på människors liv. Följaktligen är det mycket trevligare och mycket mer meningsfullt att närvara vid kyrkans möten. Det här visar på den eviga principen att vi är lyckligare och nöjdare när vi handlar och tjänar för vad vi kan ge och inte för vad vi kan få. Vår frälsare uppmanar oss att följa honom. Det innebär att uppoffra något som behövs för att kunna ägna vårt liv åt osjälviskt tjänande. Om vi gör det lovar han oss evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Äran och glädjen att få leva i Guds, Faderns och hans Sons Jesu Kristi närhet. Jag vittnar om dem och om deras underbara frälsningsplan för sina barn. I Jesu Kristi namn. Amen.
Shortly after I was called to serve as a state president.
Strax eftersom jag kallas som statspresident 1987 talade jag med en god vän som nyligen blivit avlöst som statspresident. Under vårt samtal frågade jag honom för jag kunde lära mig om att bli en effektiv statspresident. Hans svar på min fråga har djupt påverkat mitt fortsatta tjänande och min verksamhet. Min vän sa att han hade kallats att verka som tempeltjänare strax efter han blivit avlöst. Sedan sa han, jag önskar att jag varit tempeltjänare innan jag blev stavspresident. Om jag hade tjänat i templet före min kallelse att verka som stavspresident så hade jag varit en mycket annorlunda stavspresident. Hans svar intresserade mig och jag bad honom att förklara vidare. Han svarade, jag tror jag var en bra stavspresident. Programmen i vår stav fungerade bra och statistiken låg över genomsnittet. Men att tjäna i templet har vidgat mina vyer. Om jag idag skulle kallas att verka som stavspresident skulle jag i huvudsak fokusera på värdighet att ta emot och hedra tempelförbund. Jag skulle sträva efter att göra tempelförberedelser till det centrala i allt vi gör. Jag skulle vara bättre på att leda det heliga till Herrens hus. Detta korta samtal med min vän hjälpte mig att som stavspresident oupphörligen undervisa och vittna om den eviga betydelsen av tempelförrättningarna, tempelförbunden och tempelbedjan i templet. Vårt presidentskaps innerligaste önskan var att varje medlem i staven skulle ta emot templets välsignelser, vara värdig att inneha tempelrekommendation och använda den ofta. Mitt budskap idag handlar om templets välsignelse och jag ber att den heliga anden ska upplysa våra sinnen, genomborra våra hjärtan och vittna om sanningen för var och en av oss. Profeten Joseph Smith kungjorde att under alla tidsåldrar har det gudomliga syftet med insamling av Guds folk varit att bygga tempel så att hans barn kan ta emot de högsta förrättningarna och därigenom få evigt liv. Detta grundläggande förhållande mellan insamlingens och tempelbyggnadens princip betonas i Mormons bok. Se, fältet var moget och välsignade är ni, eftersom ni svingade skäran och skördade av alla krafter. Ja, hela dagen lång arbetade ni. Och se på antalet av era kärvar, och det ska samlas in i ladorna så att det inte går förlorade. Kärvarna i denna liknelse representerar nydöpta medlemmar i kyrkan. Ladorna är det heliga templen. Äldste Neil A. Maxwell förklarade, det är tydligt att när vi döper borde vi ha blicken fäst bortom dopasängen på det heliga templet. Den stora ladan som dessa kärvar skulle insamlas i är det heliga templet. Denna undervisning förtydligar och understryker vikten av heliga tempelförrättningar och tempelförbund så att kärvarna inte går förlorade. Ja, det ska inte slås ner av stormen på den yttersta dagen. Ja, inte heller ska det sönderslitas av virvelvindar. Utan när stormen kommer ska det vara samlade på sin plats så att stormen inte tränger in till dem. Ja, inte heller ska det drivas av våldsamma vindar, vart helst fienden behagar föra dem. Äldste Dallin H. Oaks har förklarat att när vi förnyar våra dopförbund genom att ta del av sakramentet, vittnar vi inte om att vi tar på oss Jesu Kristi namn. Istället vittnar vi om att vi är villiga att göra det. Det faktum att vi endast vittnar om vår villighet antyder att någonting annat måste ske innan vi faktiskt kan ta detta heliga namn på oss i den yttersta och viktigaste bemärkelsen. Dopförbundet tar tydligt i betraktelse en framtida händelse eller händelser och ser framåt mot templet. I nutida uppenbarelser hänvisar Herren till templet som hus byggt åt mitt namn. I invigningsbönen för templet i Kirtland bad profeten Joseph Smith till fadern att dina tjänare ska kunna gå ut från detta hus beväpnade med din kraft och att ditt namn må vara över dem. Han bad även om en välsignelse över ditt folk, över vilka ditt namn ska nämnas i detta hus. Och när Herren uppenbarade sig i och godtog templet i Kirtland som sitt hus kungjorde han, Ty se, jag har godtagit detta hus och mitt namn ska vara här och jag ska i barmhärtighet uppenbara mig för mitt folk i detta hus. Dessa skriftställen hjälper oss förstå att processen att ta på oss Jesu Kristi namn, vilken påbörjats i dopets bad, fortsätter och utvidgas i Herrens hus. När vi står i dopets bad vänder vi blicken mot templet. När vi tar del av sakramentet vänder vi blicken mot templet. Vi lovar att alltid minnas frälsaren samt att hålla hans bud som en förberedelse för att delta i de heliga tempelförrättningarna och ta emot de högsta välsignelser som står oss till buds genom Herren Jesu Kristi namn och auktoritet. Alltså tar vi mer helt och fullt på oss Jesu Kristi namn i det heliga templets förrättningar. Och detta större eller melkiseriska prästare förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen av Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. Och utan dess förordningar och prästadömets myndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet. Vi lever i en storslagen tid då tempel byggs över hela världen och motståndaren är givetvis medveten om det växande antal tempel som nu är utspridda på jorden. Som alltid följs utbyggnad och invigning av dessa heliga byggnader av motstånd från fiender till kyrkan, liksom omdömeslös kritik från vissa inom kyrkan. Sådan illvilja är inte något nytt. År 1861, medan Salt Lake-templet höll på att byggas, sa Brigham Young till medlemmarna: om ni vill att templet ska bli klart, så sätt igång och arbeta och gör allt ni kan. Några säger, jag tycker inte om att göra det, för vi kan aldrig bygga ett tempel utan att helvetets klockor börjar ringa. Jag vill höra dem ringa igen. Alla helvetets stammar kommer att mobiliseras. Men vad tror ni det kommer att leda till? Ni har hela tiden sett vad det har lett till. Som trofasta heliga har vi blivit styrkta av motstånd och är mottagare av Herrens kärleksfulla nåd. Vi har gått framåt med Herrens löfte. Jag kommer inte att tillåta mina fiender att förgöra mitt verk. Nej, jag ska visa dem att min visdom är större än djävulens list. I många år var syster Bednar och jag värdpar för trofasta män och kvinnor som kom för att tala på Brigham Young universitet i Idaho. Många av dessa talare innehade titeln emeritus eller var avlösta medlemmar i 70-års quorum och hade verkat som tempelpresident efter kallelsen som generalauktoritet. När vi talade med dessa starka ledare ställde jag alltid denna fråga: vad har du lärt dig som tempelpresident som du önskar du hade förstått bättre när du var generalauktoritet? När jag lyssnade på deras svar upptäckte jag ett genomgående tema som jag skulle vilja sammanfatta så här. Jag har börjat förstå bättre det beskydd som våra tempelförbund erbjuder och vad det innebär att göra ett godtagbart offer i fråga om tillbedjan i templet. Det är skillnad mellan kyrkobesökande, tiondebetalande medlemmar som då och då skyndar till templet för att gå på en session och det är medlemmar som troget och konsekvent tillber i templet. Likheterna i deras svar gjorde ett stort intryck på mig. Varje svar på min fråga fokuserar på den beskyddande kraft som kommer av de förrättningar och förbund som finns tillgängliga i Herrens hus. Deras svar överensstämde exakt med de löften som finns i den invigningsbön som uppsändes i templet i Kirtland 1836. Vi ber dig, helige fader, att upprätta det folk som ska tillbe och ärorikt inha namn och ställning i detta ditt hus i alla släktled och i evighet. Så att inget vapen som smids mot dem ska ha framgång, så att den som gräver en grop åt dem ska själv falla där i. så att inga ogudaktiga sammansvärningar ska kunna uppstå och få överhand över ditt folk, över vilka ditt namn ska nämnas i detta hus. Och om något folk reser sig upp mot detta folk, din vrede då ska upptändas över dem. Och om det slår detta folk, du då ska slå dem. Att du ska kämpa för ditt folk som du gjorde på stridens dag, så att det kan befrias ur alla sina fienders händer. Jag ber er begrunda dessa verser i ljuset av motståndarens nuvarande raseri och det vi har talat om angående vår villighet att ta på oss Jesu Kristi namn och välsignelsen i form av beskydd som utlovas till dem som är ärorikt inne har namn och ställning i det heliga templet. Det är tydligt att dessa förbundsvälsignelser är till för alla generationer och för all evighet. Jag uppmanar er att om och om igen studera och under bön begrunda vilken innebörd dessa skriftställen har i ditt liv och för din familj. Vi bör inte förvånas över Satans ansträngningar att omintetgöra och smutskatsa tillbedjan i templet och arbetet där. Djävulen föraktar renheten och kraften i Herrens hus. Och det beskydd som vi var och en får i och genom templets förrättningar och förbund står som ett stort hinder för Lucifers onda planer. Utvandringen från Avo i september 1846 orsakade ofattbara svårigheter för de trogna sista dagars heliga. Många sökte skydd i läger längs Mississippifloden. När bud nådde Brigham Young i Winter Quarters om dessa flyktigars belägenhet skickade han omedelbart ett brev över floden till Council Point och uppmanade bröderna att hjälpa till. Han påminner om det förbund som ingått i templet i Avo. Han skrev: nu är tid att arbeta. Låt elden i det förbund som ni har ingått i Herrens hus brinna i era hjärtan som outsläckliga flammor. Inom några dagar rullade vagnar österut för att rädda det hårt kämpande heliga. Vad var det som gav dessa forna heliga sådan styrka? Det var elden i tempelförbundet som brann i deras hjärtan. Det var deras förpliktelse att dyrka och ärorikt inneha namn och ställning i Herrens hus. Vi står nu och kommer fortsättningsvis att stå inför stora utmaningar i Herrens verk. Men liksom pionjärerna som nådde platsen som Gud för den berätt, så ska vi ta mod igen i vetskap om att vår Gud, det sina, består än. Idag står tempel över hela jorden som heliga platser för förrättningar, förbund, för uppbyggelse och som skydd mot stormen. Herren förkunnade: därför måste jag insamla mitt folk så att vetet kan bärgas i ladorna för att få evigt liv och krönas med celestial härlighet. Bland de som hör min röst finns många barn, unga kvinnor och unga män. Jag vädjar till er att vara värdiga, att vara trofasta och att med stor förväntan se fram emot en dag när ni får ta emot templets förrättningar och välsignelser. Det finns de som hör mig nu som borde ha, men ännu inte tagit emot förrättningar i Herrens hus. Av vilken orsak det än må vara och hur länge det än må dröja, så inbjuder jag er att börja förbereda er andligt så ni kan ta emot de välsignelser som endast erbjuds i det heliga templet. Jag ber er kasta bort de saker i ert liv som står i vägen. Jag ber er att söka efter det som har av evig betydelse. Det finns de som hör mig nu som har tagit emot templets förrättningar, som av olika anledningar inte har återvänt till Herrens hus på länge. Jag ber er att omvända er, förbereda er och göra vad som krävs så att ni kan tillbe i templet igen och fullständigare komma ihåg och hedra era heliga förbund. Det finns många som hör mig nu som har en giltig tempelrekommendation och strävar efter att värdigt använda den. Jag berömmer er för er trofasthet och hängivenhet. Jag bär mitt fasta vittnesbörd om att förbundets eld kommer att brinna i hjärtat hos varje trofast medlem i denna kyrka som tillber och ärorikt innehar namn och ställning i Herrens heliga hus. Jesus Kristus är vår återlösare och frälsare. Han lever och han styr sin kyrkas angelägenheter genom uppenbarelse till sina smorda tjänare. Om dessa ting bär jag vittnesbörd i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
What a wonderful conference it has been.
Vilken underbar konferens det har varit. Vi har välsignats med råd från första presidentskapet och de 12 apostlarnas kvorum som vi stödjer som profeter, siar och uppenbarare. Jag minns en varm solig eftermiddag när våren försökte tränga undan en lång kall vinter i Cache Valley i Utah. Min far, vars lördagar alltid var upptagna med saker att göra åt sina sonsöner, kom förbi och erbjöd oss en åktur. Våra söner, 4 och 6 år, var alltid glada att åka med i farfars bil och hoppade in i baksätet medan jag satt mig framme hos min far. Vi körde genom gatorna i Logan som snirklar sig runt templet i Logan som ligger vackert beläget högt på en kulle nära stadens centrum. När vi körde ut ur staden kom vi från tätt trafikerade asfaltgator till sällan använda grusvägar. Vi körde över gamla broar och på slingriga skogsvägar långt ut på landet. Vi var långt från annan trafik och helt ensamma. Min far kom på att hans sonsöner var där det aldrig förr varit och stannade bilen. Tror ni vi är vilse? Frågar han pojkarna som storökt tittar ut genom vindrutan ut över dalen. Efter en stunds eftertanke kom det djupsinniga svaret från en ung gosse. Titta, sa han och pekade. Farfar, man är aldrig vilse när man ser templet. Vi vände blicken ditåt och såg med honom solen glittra på spirorna på Logans tempel tvärs över dalen. Man är aldrig vilse när man ser templet. Templet ger ledning åt dig och din familj i en kaotisk värld. Det är en evig väktare som hindrar dig från att komma vilse i mörkrets dimma. Det är Herrens hus. Det är en plats där förbund ingås och eviga förrättningar utförs. I Mormons bok lät kung Benjamin sin tids heliga samlas. Varje man med tältets öppning mot templet. Som kyrkans medlemmar har vi i vår tid getts råd av nutida profeter som om vi följer dem vänder våra hems dörrar mer fullständigt i riktning mot templet. Första presidentskapet har uppmanat alla vuxna medlemmar att ha en gällande tempelrekommendation och besöka templet och oftare allt efter tid och möjligheter. Och uppmuntrat medlemmarna att ersätta en del fritidsaktiviteter med tjänande i templet. Det uppmuntrar också nya medlemmar och ungdomar i kyrkan som är 12 år och äldre att leva värdiga. Att hjälpa till med detta stora verk genom att tjäna som ställföreträdare vid dop och konfirmationer. Också våra mindre barn har uppmuntrats att besöka tempelplatser och till och med vidröra templet. President Thomas S. Monson sa en gång, när vi vidrör templet berörs vi av templet. Vi har välsignelsen att leva en tid av tempelbyggande när 146 templar invigda eller ska byggas. Under ordet tempel i Bible Dictionary läser vi följande. Det är den heligaste av alla platser för gudsdyrkan på jorden, följt av följande insiktsfulla ord. Endast hemmet kan jämföras med templet i fråga om helighet. För mig anger detta en unik relation mellan templet och hemmet. Vi kan inte bara vända vårt hems dörr mot templet eller Herrens hus. Vi kan också göra vårt hem till ett Herrens hus. Under en statskonferens nyligen uppmanades de närvarande av talaren att i tankarna gå igenom sitt hem med sina andliga ögon öppna. Jag vill inbjuda er att göra samma sak. Var ett hem än är och hur det än ser ut är tillämpning av eviga evangelieprinciper inom dess väggar universell. Då börjar vi. Tänk dig att du öppnar ytterdörren och går in i ditt hem. Vad ser du? Hur känns det? Är det en plats med kärlek och frid? En tillflykt undan världen, liksom templet? Är det rent och välordnat? När du går igenom ditt hem ser du upplyftande bilder. Däribland bilder av templet och frälsaren. Är din sängkammare eller sovplats en plats för personliga böner? Är matrummet eller köket en plats där man lagar och njuter av maten tillsammans med upplyftande samtal och tid för familjen? Finns skrifterna i ett rum där familjen kan studera, be och lära tillsammans? Kan du hitta din plats för enskilda studier av evangeliet? Är musiken du hör eller underhållningen du ser online eller på annat sätt stötande för anden? Är samtalen upplyftande och utan stridigheter? Nu är rundturen över. Kanske du liksom jag fann några ställen där det behövs lite förbättringar, förhoppningsvis ingen omfattande totalrenovering. Vare sig vår bostad är stor eller liten, enkel eller påkostad, så finns det plats för alla de här delarna av evangeliet i allas hem. För att hålla templet och den som kommer dit heliga och värdiga har Herren upprättat normer genom sina tjänare profeterna. Det vore klokt av oss att tillsammans i ett familjeråd beakta normer för vårt hem så att vi håller det heligt och låter det vara ett Herrens hus. Uppmaningen att upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett ordningens hus, ett Guds hus, ger oss gudomlig ledning om hur det hem Herren vill att vi ska skapa. När vi gör det börjar vi bygga en andlig boning där vi alla kan bo oavsett världsliga omständigheter. Ett hem fyllt av skatter som varken mal eller rost kan förstöra. Det finns en rättfärdig enighet mellan templet och hemmet. När du förstår templets heliga natur dras du till din familj. När du förstår familjens eviga natur dras du till templet. President Howard W. Hunter sa: i templets förrättningar beseglas den eviga familjens grundvalar. President Boyd K. Packer har sagt: säg ordet tempel. Säg det stilla och vördnadsfullt. Säg det om och om igen. Tempel. 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 Lägg till orden det heliga. Det heliga templet. Säg det som det var skrivet med stora bokstäver. Var det än står i meningen. Templet. Ett annat ord är lika betydelsefullt för det sista dagens heliga. Hemmet. Sätt samman ordet det heliga templet och hemmet. Så har du beskrivit Herrens hus. Förra året samlades primärbarnen, tusentals av dem, över hela världen i sina församlingar och grenar och sjöng för sina familjer och församlingsmedlemmar som en del av barnens medverkan på sakramentsmötet. De sjöng om önskningar, löften och förberedelse. Det som de sjöng om börjar i heliga hem och fortsätter i heliga tempel. Jag tror att ni bör ha melodin i era hjärtan när jag läser orden. Jag längtar så till templet att komma dit en dag, få känna andens maning och lyda Herrens lag. För templet är Guds eget hus, där frid och kärlek råder. Jag vill förbereda mig var dag och alltid lyda Guds lag. Jag längtar så till templet, en dag ska jag gå dit. Där ingår jag förbund om att lida Gud med flit. Ja, templet är en helig plats för kärlek, ljus och sanning. Där beseglas vi för evig tid. Familjen finner där frid. President Boyd K. Packer har sagt: det yttersta syftet med all vår undervisning är att förena föräldrar och barn i tron på Herren Jesus Kristus, så att de är lyckliga i hemmet, beseglade i ett evigt äktenskap, sammanlänkade med förfäderna och förvissade om upphöjelse i vår himmelske faders närhet. Jag vittnar om att tillämpandet av de här principerna hjälper dig vända hemmets dörr mot templet eller Herrens hus, och att mer fullständigt göra ditt heliga hem till ett Herrens hus. Jag slutar som jag började, med ett oskyldigt barns ord. Man är aldrig vilse när man ser templet. Och jag bär mitt vittnesbörd att våra hem och Herrens tempel är heliga platser. Jag vet att Gud är vår kärleksfulla himmelske fader. Jag bär vittna om Jesus Kristus som vår frälsare och återlösare, och om levande profeter som har myndighet att utöva prästadömets alla nycklar, från Joseph Smith till Thomas Monson. Jag gör det i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Kör och församling sjunger nu: led oss fram, o himlens herre. Efter sången får vi lyssna till älsterna José A. Teixeira och F. Michael Watson i det 70s kvorum. Efter dem talar älster L. Tom Perry i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 179.
Det här är den 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Dear brothers and sisters, our
kära bröder och systrar, vår himmelska fader har en plan för oss. En plan som leder till lycka. Hans plan är inriktad på Herren Jesus Kristus försoning. Genom att följa Jesu Kristi lärdomar och exempel kan vi mer fullo förstå vår del i den planen. I första kapitlet i Moses bok finner vi ett kort men betydelsefullt uttalande som helt enkelt ger en översikt över hela Guds verk att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. På livets resa mot att återvända till och bli mer lik vår fader lämnas vi inte ensamma. Gud har gett oss de gåvor vi behöver för att hjälpa oss under vårt jordeliv. Andliga gåvor är välsignelser eller förmågor som Gud ger till sina barn. De här gåvorna hjälper oss navigera våra liv mot eviga mål. Vilken tröst det är att veta att det finns en plan som erbjuder oss en frälsare, Jesus Kristus. Hans offer gör det möjligt för alla människor som följer hans evangeliums lärdomar att genom omvändelse bli förlåtna. Vilken tröst det är att veta att hjälp finns för oss så att vi kan lyckas i vår strävan att återvända och leva hos vår Fader i himlen. Vilken tröst det är att veta att vi inte seglar ensamma på okända farvatten genom livet. En gåva som hjälper oss navigera är den gåva som han har gett alla, förmågan och kraften att välja. Våra val har den oförnekliga kraften att förändra vårt liv. Den gåvan är ett utomordentligt tecken på hans förtroende för oss och samtidigt ett personligt ansvar att använda gåvan förståndigt. Vår Fader i himlen respekterar vår frihet att välja och kommer aldrig att tvinga oss att göra det rätta. Inte heller hejdar han oss från att göra dåliga val. Men hans inbjudan om denna viktiga, nödvändiga gåva uttrycks mycket klart i skriften. Men se, det som är av Gud inbjuder och lockar till att ständigt göra gott. Därför är allt som inbjuder och lockar till att göra gott och till att älska Gud och tjäna honom inspirerat av Gud. Orden att ständigt göra gott är en bra beskrivning på den måttstock vi behöver när vi använder vår handlingsfrihet. Med val följer konsekvenser som kan visa sig eller inte omedelbart efter vårt beslut. Det är av största vikt att vi använder de andliga gåvor vi fått om vi ska kunna hålla rätt kurs. För en tid sedan använde jag en GPS-mottagare i fickformat. En otrolig anordning. En antenn som är inställd på frekvenser som överförs av satelliter högt över jorden och en skärm som visar var jag för närvarande befinner mig på jorden. Under de senaste årtiondena har det här slagets anordningar använts i stor utsträckning för vetenskapliga syften. Kartor och landmätningar nu på senare tid till att hindra människor från att köra vilse. I alla tider har mänskligheten försökt låta bli att komma vilse. I mitt hemland Portugal använde till exempel sjövarare från Lissabons kuster över hav där segel aldrig förut skådat på sina upptäcktsresor under 1400-talet de bästa tänkbara kartor. De läste också stjärnorna på natthimlen och använde för den tiden avancerade segelfartyg för att nå sitt mål. Trots allt detta var det inte någon lätt uppgift för dessa sjöfarare att segla i motvind. Och ofta irrade de ändlöst omkring innan de fann sin väg på det vidsträckta havet. I motsats till dem kan jag idag med den här GPS-mottagaren alltid få aktuella svar på frågor som: var är jag? Vart ska jag? Hur kan jag bäst ta mig dit? Och när kommer jag fram? Med den här lilla manicken känner jag mig mycket trygg när jag kör bil och jag litar på att den med utomordentlig precision och exakthet tar mig dit jag vill. Men jag minns en dag när jag körde ner i en underjordisk parkering. Då var det något nytt med den här apparaten. Det hördes en varnande röst. Tappat kontakt med satelliten. Den byggnad av betong som omgav mig hade avbrutit satellitsignalen så apparaten slutade fungera. När jag kom ut igen insåg jag också att det krävdes extra tid för apparaten att på nytt fånga upp den nödvändiga signalen. Vi har också inom oss en GPS som alltid låter oss veta vad som är rätt och vad som är fel. Den hjälper oss att välja rätt. Vi föds med en naturlig förmåga att skilja mellan rätt och fel tack vare Kristi ljus som ges till alla människor. Den här förmågan kallas samvete. Att vi har ett samvete gör oss till ansvariga personer. Som medlemmar i kyrkan har vi dessutom fått den heliga andens gåva till att trösta, skydda och vägleda oss. Precis som med andra förmågor kan vårt samvete bedövas genom synd eller missbruk. Om vi blir okänsliga för det som hör Gud till i vårt liv, förlorar vi också förmågan att ta emot den signal vi behöver som vägledning. Den bästa garanti för att behålla en stark signal från Gud är att hålla buden. Thomas Monson sa, vårt liv beror av de beslut vi fattar, för besluten avgör vårt mål. Jag bär vittnesbörd om att goda val till slut leder till lycka, medan felaktiga val drar oss ner i olycka. Att vi lär oss välja det som är gott och hålla buden skapar ett mönster som hjälper oss att uppnå ett fullödigt liv, bli mer lika vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus och gör oss berättigade att ärva alla de välsignelser som är lovade de trofasta. En annan gåva som hjälper oss navigera i vårt liv är förmågan att tro på dem som vittnar om Jesus Kristus. Genom profeter har Gud under andra tidsåldrar, vår egen också, uppenbarat sin plan för enskildas och familjers lycka. De som följer profeterna får de välsignelser som Gud har lovat. Vi kan alltid lita på de levande profeterna. Deras lärdomar återspeglar Herrens ord och vilja. Ty, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Texten i en primärsång uppmanar oss att lyssna till profeten. Lyssna till profeten, följ Herrens bud. Lyssna till profeten. Han känner Gud. Men vi kan bli ledda rätt på denna jord genom vår profet som ger oss Herrens ord. Jag vittnar om att vår Fader i himlen tänker på var och en av oss. Att han lyssnar på och besvarar våra böner. Att han meddelar sig med sina profeter för att vägleda oss. När vi utvecklar vår tro så att vi kan ha tilltro till och leva efter profetens ord, så stärker vi vårt vittnesbörd om planen för lycka och Jesu Kristi centrala roll i den. Genom kraften att välja och den inneboende förmågan att tro deras ord som vittnar om Jesus Kristus, kan vi korsa livets stora farvatten och nå vårt eviga mål. Den här veckändan har vi undervisats av profeter, siare och uppenbarare. Jag är tacksam för den vägledning som vår himmelske fader erbjuder oss och för hans son Jesus Kristus, vår frälsare och återlösare. Jag vittnar om att de lever och älskar oss. Och när vi håller oss till de lärdomar vi mottagit så gör vi goda val. Vi går inte vilse och vi når vårt eviga hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
During my growing up years in the small farming.
Under min uppväxt i det lilla samhället Spring City ute på landet i Utah hade jag varje sommar möjlighet att vara ensam min far och valla får 2 veckor i bergskedjan Mental LaSalle. Vid ett tillfälle låg dimman så tjock i området att man inte kunde se sin utsträckta hand framför sig. Och kvällen närmade sig. Min far föreslog att jag skulle återvända till lägret. Han skulle strax komma efter. Jag minns att jag undrade hur jag skulle hitta lägret i dimman. Min far svarade bara: ge hästen fria tyglar och han kommer att ta dig till lägret. Jag följde hans råd, lossade greppet om tyglarna och uppmanade hästen att bege sig tillbaka. Då och då så blev jag träffad ansiktet av en lågt hängande kvist som jag inte kunde se, eller jag var så nära att skrubba benet mot ett träd. Till sist stannade hästen helt upp och jag kunde se konturen av lägret. Ibland kan vi kanske inte alltid genast urskilja den väg vi vill ta, men visdomen hos dem som gått före oss, tillsammans med någon som fortfarande finns hos oss, kommer att vara vår vägvisare om vi ger dem tyglarna. Förstår du vad du läser? Var frågan som Filippus ställde till en som flitigt rannsakade skrifterna. Svaret kom i form av en fråga: hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig? Svaret på dessa rannsakande frågor kommer från profeten genom svunna tider, som undervisade om vikten av att rannsaka skrifterna och som lovade: den som bevarar mina ord skall inte vilseledas. I varje tidsutdelning har Herren gett befallningar till profeterna. De skulle förkunna detta för världen och allt detta för att det skulle kunna fullbordas. Lärarna förbunden kapitel 1 utgör Herrens förord till lärdomarna, förbunden och buden som givits i denna tidernas fullhetsutdelning. Verserna 37-38 är särskilt anmärkningsvärda. Utforska dessa bud, ty de är sanna och trovärdiga, och de profetior och löften som finns i dem ska alla fullbordas. Vad jag, Herren, har talat, det har jag talat, och jag ursäktar mig inte. Och även om himlen och jorden förgås, ska mina ord inte förgås, utan ska alla uppfyllas. Antingen genom min egen röst, eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma. Det är rösten av 7 av Herrens tjänare som jag talar om idag. I mars 1970 påbörjades något jag länge hoppats på och önskat, att kunna vara till tjänst för Herrens utvalda tjänare. Från allra första början gavs tillfällen att ha direkt kontakt med bröderna i det 12 kvorum och därefter med medlemmar i det första presidentskapet i nästan 40 år. Det var under dessa formbara år som en förståelse för mina ord skall inte förgås utan skall uppfyllas började växa i mitt hjärta. Viktiga förmaningar har givits under gångna generalkonferenser och kommer att fortsätta förklaras av dem som besitter gångna tiders visdom, vilket får våra hjärtan att brinna inom oss. Det är när vi följer sådana råd som vi måste vara starka, aldrig upp, samt hålla ut intill änden. Låt mig dela med mig av råd och ledning från dessa Guds profeter. Det var till exempel president Joseph Fielding Smith som ofta citerade ord som står i Psaltaren 24 kapitel, i vilket en fråga ställdes. Ett svar gavs och en välsignelse utlovas till det trofasta. Frågan: vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Svaret: den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Löftet: han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. President Harold B. Lee uppmanade oss på en generalkonferens att ge akt på de ord och befallningar som Herren kommer att ge genom sin profet. Ni kanske inte tycker om det som kommer från kyrkans auktoriteter. Det kanske motsäger era politiska åsikter, era sociala övertygelser eller kanske kolliderar med något i ert sällskapsliv. Men om vi lyssnar till dessa saker som om de kommer från Herrens mun, Med tålamod och tro finns löftet att Herren Gud ska skingra mörkrets makter framför er och låta himlarna själva för er skull och sitt namns förhärligande. Före sin bortgång i december 1973 talade prästen Lee till en grupp av kyrkans anställda och deras familjer och ställde, efter att berätta om kyrkans välfärdsprograms historia, denna fråga. Tror ni att dessa profeter visste vad de talade om? Senare i samma tal, beträffande brödernas råd att vara på sin vakt mot en tillåtande attityd som invaderade hemmet genom olämplig litteratur och tv, frågade han: är ni så nära bröderna att ni inte tänker på dem som profeter, utan som män som bara gissar att sådana råd kan vara något bra? Det var president Spencer Kimball som i sina publikationer försåg oss med de tröstande orden att det finns ett förlåtelses under och Gud kommer att förlåta. I ett annat sammanhang gällande de oförutsedda utmaningar som vi kanske möter varnade president Kimball oss för att om vi var och en fick makt att ändra på ett livsgörande ögonblick, skulle vi då ändra på de händelser i fängelse i Cartier som resulterade i profeten Joseph Smiths död, och än viktigare, med en sådan okontrollerad makt, vad skulle vi ha gjort i det avgörande ögonblicket Getsemane, där orden "men ske inte min vilja utan din" uttalades. Varje morgon på första presidentskapets möte turas bröderna om att be. Jag tyckte alltid om att lyssna på president Bensons böner. Hans böner handlar nästan helt om tacksamhet istället för att be om välsignelser. Angående ännu ett Jesu Kristi testament upprättade president Benson profeten Joseph Smiths ord att Mormons bok var den mest felfria boken av alla på jorden och vår religions slutsten, samt att en människa kommer närmare Gud genom att följa dess lärosätter än genom någon annan bok. Han uppmanar oss att följa frälsaren som sa: vänd er till mig och håll ut intill änden, och ni ska få leva, till den som håller ut intill änden ska jag ge evigt liv. Under president Howard Hunters 9 månaders period som president för kyrkan blev vi alla förtjusta i den naturliga godheten hos honom, som utförde en inbjudan till kyrkans medlemmar att leva med en mer fokus på Herren Jesus Kristi liv och exempel, speciellt på kärleken och hoppet och medkänslan han visade. Låta Herrens tempel bli den stora symbolen för deras medlemskap och den gudomliga platsen för deras allra heligaste förbund. Det skulle vara mitt hjärtas djupaste önskan att varje medlem i kyrkan kunde bli tempelvärdig. President Hinckley sa: jag har inte samtalat ansikte mot ansikte med alla profeterna i denna tidsutställning. Jag var inte bekant med profeten Joseph Smith och jag hörde honom aldrig tala. Men min farfar, som bodde i Nauvoo då han var ung, hörde honom och han vittnade om hans gudomliga kallelse som denna tidsutdelning store profet. President Hinckley vittnade om den första synen när den unge Joseph Smith gick för att be i en lund och mottog sitt svar genom gudomlig uppenbarelse från både fadern och sonen. President Hinckley glöd för att bygga tempel, och det heliga verk som utförs i dem är en ledstjärna som var och en av oss kan följa. Vår kära profet, president Thomas S. Monson, har återbetonat det som första presidentskapet innerligt önskade när det år 1839 gav den vägledning som vi även idag ständigt borde efterleva. På er flit, er uthållighet och trofasthet, förnuftet i de läror som ni predikar, de moraliska riktlinjer som ni befrämjar och utövar, beror den mänskliga familjens framtid. Det är president Monson som vi understöder som profet, siare, uppenbarare och som verkar som beskyddare åt änkorna, de faderlösa och alla som är i nöd. Han har i sitt liv sannerligen visat exempel på mästarens levnadssätt och en uppriktig önskan att alltid befinnas vara i hans tjänst. Det är president Monson som är Herrens språkrör och vars råd och vägledning vi uppmanas att följa. I en mycket påtaglig bemärkelse talar mästaren till oss genom sin profet. Jag vet och har upptecknat på möten där bröderna samlats att detta är sant. Som en som har blivit undervisad vid levande profeters fötter och av dessa sista dagars vittnen som jag har känt och älskat, vittnar jag sanningsenligt att när medlemmar i denna kyrka ger akt på det ord och bud som Herren gav till profeterna i skrifterna och även följer Herrens profet idag, förstår vi fullständigare att Herren gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Om dessa sanningar, om att Gud är i himlen och att Jesus är Kristus och om denna Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga som har profeter, siare och uppenbara att leda oss, vittnar jag högtidligt i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
För många år sedan körde jag längs University Avenue nära mynningen till Provo Canyon och jag såg att trafiken började sakta ner lite längre fram. Där fanns polisbilar med blinkande ljus, en brandbil och andra räddningsbilar som hade blockerat vägen till Provo Canyon. Först kände jag mig irriterad eftersom vi antagligen skulle få sitta stilla här länge. Men jag var också nyfiken. Vad var orsaken till all uppståndelse? När jag tittade upp mot bergsvägen längs mynningens östra sida såg jag några män som klättrade. Jag förmodar att det tillhörde räddningsmanskapet. Vad var det de klättrade till? Efter ett tag såg jag vad det var. På något sätt hade en tacka, ett vilsegånget får, klättrat 8 meter upp för bergsväggen och hon fastnat där. Det var ingen bergsget, bara en vit tacka som hade kommit bort från en fåraherdes flock. Eftersom jag inte hade någonting annat för mig granskade jag bergsväggen för att se var det vilsegångna fåret hade klättrat upp. Men jag kunde inte för mitt liv begripa hur hon kommit dit. Men där var hon och all uppståndelse framför mig var inriktad på att rädda henne. Jag vet fortfarande hur det slutade eftersom polisen fick igång trafiken igen. När jag körde iväg var det en sak som bekymrade mig. Räddningsmanskapet menade säkert väl. Men hur skulle tackan bete sig när det närmade sig henne? Jag är säker på att de funderat ut hur det skulle lugna henne. Kanske skjuta en pil med lugnande medel från nära håll. Så att de kunde fånga henne innan hon föll. Jag visste inte vad de skulle göra. Men jag vet lite om hur djur beter sig när de känner sig hotade av främlingar. Och därför oroar jag mig för dem om det var möjligt att rädda fåret. Och då undrade jag, var befann sig fåraherden? Han hade ju bästa chansen att närma sig tackan utan att göra henne rädd. Fåraherdens lugna röst och hjälpsamma hand var precis det som situationen krävde. Men det tycktes som han saknades. Som medlemmar i kyrkan saknas vi ibland där vi behövs. Liksom fåraherden. Begrunda ett ögonblick president Monsons ord till de nyligen kallade missionspresidenterna under seminariet för nya missionspresidenter 2008. Han sa, det finns inget som kan ersätta medlemsinriktade proselyteringsprogram. Dörrknackande ersätter inte. Gyllene frågor ersätter inte. Ett medlemsinriktat program är nyckeln till framgång och det fungerar varje gång vi använder det. Med den insikten försökte medlemsmissionärer, både du och jag, fåraherdarna och heltidsmissionärerna, liksom räddningsmanskapet, uträtta något som är nästan omöjligt för dem att göra på egen hand. Visst kommer heltidsmissionärerna att fortsätta göra allt de kan. Men skulle inte vara så mycket bättre om du och jag påtog oss ett arbete som är rätta vårt och som vi är bättre på. Eftersom vi personligen känner dem som gått vilse och behöver räddas. Jag vill inrikta mig på 3 uppmaningar till kyrkans medlemmar för lärarna och förbunden. De uppmanar oss att inte vara frånvarande när vänner, grannar och familjemedlemmar behöver vår hjälp. Detta inbegriper också de som gått på avvägar, de mindre aktiva. Vi borde alla försöka bli bättre heltidsmissionärer. I kapitel 88, vers 81 i Landförbunden läser vi: det tillkommer var och en som har blivit varnad att varna sin nästa. Jag har haft förmånen att resa till många av kyrkans stavar för att uppmuntra tillväxten och utvecklingen av församlingsmissionen. Det har varit mycket givande och andlig upplevelse för mig. Jag har på mina resor upptäckt, vilket en färsk enkät bekräftar, att över halva befolkningen i Förenta Staterna och Kanada känner till mycket lite eller inget alls om vår religion och trosåskådning. Jag är säker på att procentantalet är mycket högre i andra delar av världen. Samma enkät visar också att när icke-medlemmar under längre tid umgås med trofasta medlemmar i kyrkan eller kommer i kontakt med tydlig och exakt information om kyrkans trosuppfattningar och lärdomar, så får det en öppnare och positivare inställning. Kyrkan har över 50 000 heltidsmissionärer som verkar runt om i världen. Predika mitt evangelium har hjälpt dem att bli det bästa lära Jesu Kristi evangelium som vi någonsin haft i kyrkans historia. Men tyvärr använder de flesta heltidsmissionärerna mer tid till att försöka finna intresserade personer istället för att undervisa dem. Jag ser våra heltidsmissionärer som en otillräckligt använd undervisningskälla. Om du och jag arbetade mer på att finna kontakter åt heltidsmissionärerna så att du kunde använda mer tid till att undervisa kontakterna, då skulle stora saker hända. Vi går miste om en gyllene möjlighet för tillväxt i kyrkan när vi väntar på heltidsmissionärerna ska att varna våra medmänniskor istället för att vi själva gör det. Vi borde med stor iver föra evangeliets ljus till dem som letar efter det svar som finns i frälsningsplanen. Många är bekymrade för sina familjer. Andra letar efter trygghet i en värld med skiftande värderingar. Vi har möjligheten att ge dem hopp och mod och inbjuda dem att komma till oss och ta emot Jesu Kristi evangelium. Herrens evangelium finns på jorden och kan välsigna dem i livet här och i de kommande evigheterna. Evangeliet är baserat på vår Herre och Frälsares försoning. Försoning är kraft att tvätta bort synder, att bota och att skänka evigt liv. Försoningens alla oskattbara välsignelser kan endast ges till dem som efterlever evangeliets principer och tar emot oss förrättningar. Tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop, mottagande av heliga andens gåva och uthållighet in till änden. Vårt stora missionsbudskap till världen är att alla människor inbjuds att bli undsatta och att gå in i den gode herdens, ja, Jesu Kristi folla. Vårt missionsbudskap stärks genom kunskapen om återställelsen. Vi vet att Gud talar till sina profeter idag, liksom han gjorde i forna dagar. Vi vet också att hans evangelium administreras med återställad prästadömes kraft och myndighet. Inget annat budskap är så evigt väsentligt för alla som lever på jorden idag. Vi behöver alla förkunna det här budskapet för andra med kraft och övertygelse. Den helige andens stilla och milda röst som vittnar genom oss om återställelsens under. Men först måste vi öppna vår mun och vittna. Vi måste varna våra medmänniskor. Detta leder mig till det andra skriftstället jag vill läsa för er från Läroförbunden. Medan vers 81 i kapitel 88 lär oss att missionärsamhet blir vårt ansvar så snart vi själva blivit varnade. Lär oss verserna 7-10 i kapitel 33 att vi måste öppna våra munnar. Vi kan inte hysa någon, kan inte hysa minsta tvivel om att det som står i kapitel 4 Lärna och förbunden, att det är Herren som talar till oss om missionärsarbete. Ja, sannerligen säger jag er att fältet redan har vittnat till skörd. Svinga därför är skärar och skörda av all er förmåga, allt er förstånd och all er styrka. Sen kommer uppmaningen tre gånger att öppna våra munnar. Öppna era munnar och det ska fyllas. Och ni ska bli liksom Nefi i forna dagar som färdades från Jerusalem ut i vildmarken. Ja, öppna era munnar och håll inte tillbaka. Och många kärvar ska lastas på era ryggar. Du ser, jag är med er. Ja, öppna era munnar och du ska fyllas och säg, omvänd er och bered Herrens väg och gör hans stigar raka. Ty himmelriket är nära. Vad skulle vara en av oss säga om vi måste öppna munnen tre gånger? Jag skulle vilja komma med ett förslag. Först och främst bör vi betyga vår tro på Jesus Kristus och hans försoning. Hans återlösande gärningar till välsignelse för hela människosläktet med odelighetens gåva och möjligheten att åtnjuta Guds största gåva till människan. Evigt liv. Den andra gången vi öppnar munnen borde vi med egna ord berätta om den första synen. Det vill säga vår kunskap om en nästan 15-årig pojke som begav sig till sin skogsdunge och efter uppriktig ödmjuk bön fick se himlen öppna sig. Efter århundrar av förvirring uppenbarades guddomens sanna beskaffenhet och Guds sanna lärdomar för världen. Låt oss den tredje gången vi öppnar munnen vittna om Mormons bok, ännu ett Jesu Kristi testamente. Mormons bok kompletterar Bibeln och ger oss större insikt om lärdomarna i vår frälsares evangelium. Mormons bok är ett klart bevis på att Joseph Smith verkligen är en Guds profet. Om Mormons bok är sann, så återställdes även prästadömet. Om Mormons bok är sann, då återställer Joseph Smith Jesu Kristi kyrka i kraft av detta prästadöme. Jag har just avslutat Almas bok i min nuvarande läsning av Mormons bok. I slutet av Almas stora tal till kyrkan i Sarahemla sa han: ty vilken herde bland er som har många får vakar inte över dem så att vargarna inte kommer in och uppslukar hans flock. Och se, om en varg kommer in i hans flock, jagar han då inte bort den? Jo, och till sist dräper han den om man kan. Och nu ser jag er att den gode herden kallar på er, och om ni hörsammar hans röst för han in i sin jord. Och ni är hans får, och han befaller er att inte låta några glupska vargar komma in bland er för att ni inte skall bli förgjorda. Frälsaren är den gode herden, och vi alla kallar att utföra hans arbete. Tackan som fastnade på bergsväggen bredvid mynningen till Provo Canyon samt Almas ord påminner mig om frågan som frälsaren ställde i Lukas 15 kapitlet. Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte det 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Vanligtvis när jag tänker på fåraherdens arbete tänker jag på fåraherdens förvaltarskap, att göra allt han kan för alla sina får. Men den här upplevelsen påminner mig om att det handlar om liknelsen om det förlorade fåret. Och mina tankar gick till den farliga situation den vilsegångna tackan befann sig i. Helt ensam och oförmögen att varken ta sig upp för eller ned för bergsväggen ett enda steg. Så panikslagen och hopplös hon måste ha känt sig. Fullständigt ur stånd att hjälpa sig själv. Endast ett steg från en säker katastrof. Det är viktigt att vi alla begrundar hur det känns att vara vilsekommen och vad det betyder att vara en andlig fåraherder som lämnar 99 för att leta rätt på den som är bortkommen. Sådana fåraherder kan behöva hjälp från ett räddningsmanskap, men det finns där. De saknas inte och de klättrar vid manskapets sida för att undsätta dem som har oändligt värde i Guds ögon. För det är hans barn. Sådana fåraherdar hörsammar den slutliga uppmaningen att vara en medlemsmissionär, som jag vill läsa om i Lärarförbundet kapitel 18. Och om det vore så att ni arbetar alla era dagar med att ropa omvändelse till detta folk och endast föra en enda själ till mig, hur stor ska då inte er glädje vara tillsammans med honom i min faders rike? Och om nu er glädje blir stor över en enda själ som ni har fört till mig i min faders rike, hur stor blir då inte er glädje om ni för många själar till mig? Som det också står i detta skriftställe, får sådana fåraherdar uppleva outsäglig glädje. Jag bär vittne om detta i Jesu Kristi namn. Amen.
As we conclude the conference, we express appreciation.
När vi avslutar konferensen tackar vi tabernakelkören, den kombinerade kören från Salt Lake City, områdets religionsinstitut, och prästadömskören från Brigham Young-universitetet, Idaho, samt deras körledare och organister för den vackra, inspirerande musiken. Vi tackar också alla som på något sätt har deltagit i konferensen. Vår avslutande talare under den här sessionen är president Thomas S. Monson, vår älskade profet.
Following president Monson's remarks, the choir will sing God be with you till we meet again.
Efter sången,
after the music, the benediction will be offered by
uppsänds avslutningsbönen av Elder Robert C. Oakes i det 70s forum. Konferensen gör sedan uppehåll i 6 månader.
My beloved brothers and sisters, my heart is full and my feelings tender. As we conclude this great...
Mina älskade bröder och systrar, mitt hjärta är fullt och mina känslor innerliga när vi avslutar denna stora konferens. Vi har välsignats av att lyssna till råd och vittnesbörd från dem som talar till oss. Jag tror vi alla känner oss mer beslutna att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium. Jag tackar uppriktigt var och en som deltagit i konferensen, även de bröder som uppsänt bönerna. Musiken har varit storartad. Jag är så tacksam för de som välsignats med musikbegåvning och som är villiga att dela med sig av den till andra. Jag påminns om ett skriftställe i Lärarförbunden. Till min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdiga sånger en bön till mig och den ska besvaras med välsignelse på deras huvuden. Må vi länge minnas det som vi har hört under den här konferensen. Jag påminner alla om att alla talen ges ut i nästa månads Liahona. Jag uppmanar er att studera talen, att begrunda lärdomarna i dem och tillämpa dem i ert liv. Jag vill att ni ska veta hur mycket jag älskar och uppskattar mina hängivna rådgivare, Henry B. Eyring och Dieter F. Uchtdorf. De är män med visdom och insikt. Deras tjänande är ovärderligt. Jag älskar och stöder mina bröder i de 12 apostlarnas kvorum. Den här konferensen har vi inröstat en ny medlem i kvorumet. Han är fullständigt hängiven Herrens verk. Och jag vittnar om att han är den som vår himmelske fader vill ha i det ämbetet just nu. Jag uttrycker min kärlek för medlemmarna i det 70-års kvorum och presiderande biskopsrådet. De tjänar osjälviskt och effektivt. Jag hyllar också biorganisationernas ämbetsmän. Enligt våra riktlinjer har vi inröstat nya generalpresidentskap för unga män och sändarskolan. Vi ser fram emot att arbeta med dem. Vi tackar dem som blivit avlösta från sina ämbeten på den här konferensen och som tjänat så trofast i sina kallelser. Bröder och systrar, må vi sträva att leva närmare Herren. Må vi minnas att alltid be så att vi inte faller i frestelse. Till föräldrar säger jag, uttryck er kärlek till era barn. Be för dem så att de kan motstå världens ondska. Be att de må tillväxa i tro och vittnesbörd. Be att de må söka efter att fylla livet med godhet och tjäna andra. Till barnen, låt era föräldrar veta att ni älskar dem. Låt dem veta hur mycket ni uppskattar allt de har gjort och fortsätter att göra för er. Nu vill jag ge ett varningens ord till alla, unga och gamla, män och kvinnor. Vi lever i en tid när motståndaren använder varenda tillgänglig medel för att snärja in oss i sitt bedrägliga nät, i ett desperat försök att dra oss ner med honom. Det finns många stigar som han försöker locka in oss på, stigar som kan leda till undergång. Framsteg inom många områden som kan främja oss kan också användas till att föra oss nerför en ondskefull stig. Jag känner att jag måste nämna en och i synnerhet, och det är internet. Å ena sidan ger det oss nästan obegränsade möjligheter till användbar och viktig information. Genom det kan vi förmedla oss med andra runt om i världen. Kyrkan själv har en underbar webbsida fylld med värdefull, uppbygglig information, ovärdeliga resurser. Men å andra sidan, ytterst oroväckande, finns det rapporter om antalet personer som använder internet för onda, fördärvliga syften. Däribland, bland att få folk att se pornografi, är det mest utbredda. Mina bröder och systrar, engagemang i sådant förstör bokstavligen anden. Var starka, var rena. Undvik sådan förnedrande och fördärvlig underhållning till varje pris, var den finns. Jag höjer en varnande röst till alla, överallt. Jag tillägger särskilt till de unga att det här innefattar pornografiska bilder överförda via mobiltelefon. Mina älskade vänner, låt er inte under några som helst omständigheter bli fångade av att titta på pornografi. En av Satans mest effektiva lockelser. Och om ni har låtit er bli fångade av detta beteende, sluta nu. Sök hjälp för att komma ur fällan och ändra ert livs riktning. Ta de nödvändiga stegen för att återvända till den raka och smala stigen och håll er sedan kvar där. Må vi säga som Josua fordom. Välj idag vem ni vill tjäna, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Mina bröder och systrar, vi har byggt tempel runt hela världen och kommer att fortsätta med det. Till er som är värdiga och kan besöka templet uppmanar jag att göra det ofta. Templet är en plats där vi kan finna frid. Där kan vi förnya vår hängivenhet mot evangeliet och stärka vårt beslut att hålla buden. Det är en sådan förmån att få besöka templet där vi kan uppleva det renande inflytandet från Herrens ande.
Vi gör andra en stor tjänst när vi utför ställföreträdande förrättningar för dem som passerat dödens slöja. Oftast känner vi inte dem som vi utför arbete för. Vi förväntar oss inget tack, inte heller vet vi om de tar emot det vi gjort för dem. Men vi tjänar, och medan vi gör det uppnår vi det som vi inte kan uppnå på något annat sätt. Vi blir bokstavligen frälsare på Sions berg. Liksom vår frälsare gav sitt liv som ett ställföreträdande offer för oss, kan vi i liten skala göra samma sak när vi utför ställföreträdande tempelarbete för dem som inte kan gå framåt om inte vi som finns här på jorden hjälper dem.
I'm deeply grateful that as a church we continue to extend humanitarian aid.
Jag är djupt tacksam att vi som kyrka fortsätter att ge humanitär hjälp när det finns stora behov. Vi har gjort mycket på det området och har välsignat tusentals och åter tusentals av vår himmelske faders barn som inte tillhör vår kyrka, och även de som är, gör det. Vi tänker fortsätta ge hjälp var helst den behövs. Vi tackar er för det bidrag ni gett i det här avseendet. Jag är så tacksam, bröder och systrar, för evangeliets återställelse i den här tidsutdelningen och för alla de välsignelser som till följd därav har kommit till mig och till er. Vi är ett välsignat folk, för vi vet med säkerhet att Gud lever och att Jesus är Kristus. Må himlens välsignelser vila över er. Må era hem vara fyllda med harmoni och kärlek. Må ni ständigt ge näring åt ett vittnesbörd så att det kan bli ett skydd för er mot den onde. Som er ödmjuke tjänare önskar jag av allt hjärta att utföra Guds vilja och att tjäna honom och att tjäna er. Nu, bröder och systrar, är konferensens slut. När vi vänder åter till våra hem må vi göra det i säkerhet. Jag älskar er. Jag ber för er. Jag ber att ni kommer ihåg mig och alla generalauktoriteterna i era böner. Och tills vi möts igen om 6 månader ber jag att Herrens välsignelser ska utgjutas över oss alla. Det säger jag i Jesu Kristi namn.
Herren, vår frälsares namn. Amen.
Our Father, who art in heaven.
Vår himmelske Fader, helgat vare ditt namn. Må alltid vara så i våra hjärtan och i våra själar. Vi böjer våra huvuden i tacksamhet över hela världen. För denna konferens där vi blivit påminda om eviga sanningar som vi kan bygga våra liv. Vi är tacksamma för en profet på jorden idag. Vi är tacksamma för att han presiderar och ger instruktioner. Vi är tacksamma för alla instruktioner jag fått från honom. Och vi är tacksamma för hans exempel på hur vi ska leva efter evangeliet. Vi är tacksamma för det ord som påminner oss om din son Jesus Kristus, hans liv och hans försoningsoffer. Vi är tacksamma för det ord som påminner oss om tempel, om dess kraft som kan komma in i vårt liv när vi dyrkar där. Vi är tacksamma för allt att kunna spelas in så att dessa ord kan höras över hela världen. Och låt oss lyssna igen på dem. Och vi söker efter dem, begrundar dem och strävar efter att bygga liv på dessa föreskrifter, dessa eviga sanningar som har blivit undervisade i. Nu i denna slut av denna konferens ber vi att vi ska komma hem till våra hem i trygghet. Och vi alla hungrar efter att bygga våra liv på dig och söka trygghet i principerna och sanningarna som vi blivit undervisade i. Och vi uttrycker denna bön av tacksamhet, och speciellt tacksamhet för din son Jesus Kristus och hans försoningsoffer. Vi uppsänder denna bön och ger denna tacksamhet i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Det här var en utsändning från 179:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av det här programmet utan skriftligt tillstånd är förbjudet.